Och nu ska vi få höra Synpodden från Synskadades Riksförbund från den 27 mars.
Hej och välkomna till Synpodden. Idag ska vi fördjupa oss i en ögondiagnos, nämligen LCA, Lebers kongenitala amaurosis, eller Lebers medfödda blindhet. Jag har själv den här diagnosen, men jag vet inte speciellt mycket om den egentligen, så jag bestämde mig för att ta reda på lite mer. LCA är en ärftlig näthinnesjukdom och en av de vanligaste orsakerna till svår synnedsättning hos barn. Det är en ovanlig sjukdom, men jämfört med andra ovanliga diagnoser ändå relativt vanlig. Men nu går jag händelserna i förväg.
Före.
Jag började med att bege mig till södra Stockholm för att träffa Vanessa Degerland, en ung person som, precis som jag, diagnostiserades med LCA redan tidigt i livet.
Hej!
Hej!
Hej. Tack! Ja, perfekt. Kom igen, Smilla.
Jag heter Vanessa, är 17, fyller 18 snart. Går andra året på gymnasiet. Sambeteende går jag som program. Vill också jättegärna bli journalist faktiskt. Väldigt psykologiintresserad och sådär. Är också ganska, har varit aktiv i unga med synnedsättning i US då, lite till och från här i Stockholm. Och jag har Lebers helt enkelt. Alltså som jag förstår, eller det mamma har sagt till mig i alla fall, är att den heter Lebers kongenital amaurosis. Men hemma här brukar vi säga Lebers och de flesta jag träffar brukar också säga det. Men det är ju lite olika hur man vill göra liksom.
När fick du veta att det var just den här diagnosen du har liksom?
Alltså det tog ju ett ganska bra tag. Jag vet att mina föräldrar reagerade väldigt tidigt på att men, jag inte sagt ögonkontakt och sådär. Jag tror vi typ när jag var 2 månader så kontaktade man vården. Liksom. Det dök upp någon teori om att jag skulle ha en hjärntumör eftersom jag hade väldigt mycket nystagmus, alltså att ögonen skelar väldigt mycket. Man gjorde magnetröntgen och sådär. Man hittade ju ingen hjärntumör. Och sen gjorde man väl en massa tester och sen, man hittade inte riktigt vad det var. Men sen, ett par månader senare, jag vet inte exakt i tid, men då började jag trycka på mina ögon. Alltså att man, jag vet inte hur jag ska förklara, men man tar liksom handen och trycker mot ögat. Det är väldigt många med Lebers eller LCA som gör det. Och ingen vet riktigt varför. Läkarna vet, jag har något teori om så här blixtfenomen eller sådär. Men jag kan ju se ljus och mörker och jag ser inga blixtar. Så att, ja, ingen vet riktigt varför. Och då började man, och då tittade man tror jag efter LCA i proverna. Liksom. Eller man, jag vet inte exakt, men man tittade väl så här på genmutationer och sådär. Och såg att båda mina föräldrar har den här genen då, som ger Lebers. Och att jag också hade den då. Och att jag hade fått dubbelt av den. Och att det är därför, det var därför jag fick en synnedsättning helt enkelt.
Är det någon annan i din familj eller släkt som ser dåligt?
Nej, inte på samma sätt som jag gör. Alltså det finns ju synfel och sådär. Alltså närsynthet och sådana här vanliga grejer. Men inte en synnedsättning liksom i sin, i den här formen. Jag ser ljus och mörker bara. Inga skuggor eller sådär.
Har det varit så hela tiden eller har du sett mer liksom, som barn eller så?
Nej, det har alltid varit så sedan jag var barn. Som jag har förstått det, för det var någon gång när jag var i 10-11 års åldern som jag var väldigt så här, nyfiken på min ögonsjukdom. Då tror jag läste någonstans, Socialstyrelsen eller något sånt där, att det finns lite olika varianter av Lebers. Att en variant kan man få som äldre. Och då har man ju ofta sett bättre innan liksom, och en föds man med. Och jag föddes ju med min ögonsjukdom då. Så att det har alltid varit så här. För det finns ju väldigt mycket olika mutationer som jag har förstått det. Alltså man kan, det finns väldigt många olika varianter helt enkelt av Lebers. Så ja, jag har kompisar med Lebers som ser mer. Jag har kompisar som ser likadant som jag gör. Så att, det kan vara väldigt olika.
Okej, beror det på vilken gen som är muterad typ eller så?
Ja, antagligen. Eller liksom, någonting sånt. Jag är ingen läkare. Men något åt det hållet att genen ser ut på olika sätt beroende på diagnos eller någonting.
Ja, den frågan får vi ta med oss till ögonläkaren helt enkelt.
Ja, men precis. Gör det. Det kan oss vara bättre.
Okej, det här med gener är ju lite krångligt. Jag behövde hitta någon som kunde förklara för mig hur den här sjukdomen fungerar. Jag blev tipsad om att kontakta Christer Inde, synpedagog och författare som har arbetat med ögonsjukdomar och synrehabilitering sedan början av 70-talet. Snacka om erfaren. Jag ringde upp Christer. Det visade sig emellertid att hans främsta expertområde är en annan sjukdom. Lebers hereditära optikusneuropati, LHON, namngiven av samma läkare, Carl Gustav Theodor von Leber. Efter ett trevligt samtal hänvisade Christer mig vidare. Till slut hamnade jag på Mölndals sjukhus, en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Här träffade jag genetiker och överläkare Nuria Flurias.
Ja, mitt namn är Nuria Flurias Dominguez, överläkare från någon på Sahlgrenska. Jag är ursprungligen från Spanien och norra Spanien och Frankrike. Kom hit till Sverige för 20 år sedan. Och just nu jobbar jag som någon genetiker och neurofysiolog här på Sahlgrenska. Det här med ögongenetik, det är något som exploderade 5-7 år. Så det är klart, det är liksom alla universitetssjukhus i Sverige har någon representant, det vill säga. Vi börjar uppifrån Umeå, eller hur? Mm. Sen så har vi Stockholm, sen Uppsala, och sen Lund, och sen vi, och that's it. Sen efter kom den första genterapi här i Sverige, så vi var det första i Sverige som genomfördes. Just precis på det här lever kongenital amaurosis, men typ 2. Det finns många typer som vi ska prata om.
Precis, det har jag förstått att det gör. Och, men berätta gärna lite, vad är det här för sjukdom och för diagnos? Det är en typ av RP har jag förstått.
Nej, inte direkt. Alltså, det har sagt tidigare den typ av RP. Men leverkongenital amauros, det är en genetisk sällsynt sjukdom i näthinnan som debuterar från födelse och ger kraftigt syn tidigt i livet. Problemet är att det mest kända ärftliga ögonsjukdom, det är retinitis pigmentosa. Vi kallar förut, för några år sedan, det kallar alltihopa retinitis pigmentosa. Men nu med den tekniken och kunskapen har visat sig att det finns många typer av en ärftlig ögonsjukdom. LCA, det är problemet består att näthinnaceller inte kan omvandla just de signaler som hjärnan kan tolka. Och detta sker, debuterar när man är väldigt liten som födelse och ser väldigt, väldigt alltså kraftigt nedsatt syn tidigt i livet.
Hur många personer är det som föds med den här sjukdomen varje år?
Det uppskattar att det förekommer cirka 2-3 av 100 000 nyfödda i världen, säger vi. Men en av de vanligaste orsakerna till medfödd blindhet hos barn.
Kan man säga, vet man hur många som lever med sjukdomen i Sverige?
Nej, för att efter 2023 som det ju infördes det här på Sahlgrenska, den första genterapi, det ansågs en behov att ha en register. Och register har börjat då så i Sverige. Så det bildas också en nationell arbetsgrupp som är Sahlgrenska, Stockholm och Lund som gör riktlinjer.
Okej, men berätta mer om det här registret. Varför fanns det behov av att starta ett sånt?
Det är behov av att starta ett sånt för att först klarlägga hur många människor har finns i Sverige med sådana problem. Sen nummer 2, man kan klarlägga olika gener som kan vara vanligaste här. Sen man kan göra studier, man kan delta, man kan liksom göra ganska mycket forskning med dem.
Och forskningen går framåt, även om genforskning på ögon är ett ganska nytt område.
Det är klart, det har varit många, många år med cancer och olika. Men när det gäller ögonen, det har börjat för 10 år max i hela världen. Så det är jättenytt.
Vad spännande.
Mm.
Men hur funkar det då? Berätta hur en sån här behandling kan gå till.
Alltså det finns olika behandling, eller hur? Den behandling som finns, alltså grejer. Jag vill också påpeka en sak. Att ögonen är väldigt intressant organ för att göra genterapi och behandling med sig när det gäller ja, nervlig ögonsjukdom. För att vi, det är ögat, vi har två. Det är precis som hjärta, vi har en. Men ögonen har vi två. Det betyder liksom att vi har, om vi testar ett öga, vi har den andra att jämföra. Sen nummer två är att när vi tar bilder, vi tar scanning, vi kan vi se direkt hur ögonen fungerar i jämförelse med till exempel pankreasbehandling. Det är skitsvårt liksom att komma upp på magen och se, eller hur? Så man ser direkt hur det här behandlingen som du vill testa, hur fungerar inom ögonen, har den andra ögat som referens, om vi säger så. Så det finns olika. Alltså det viktiga tills nu är att veta att det behandling det är baserad genom att veta vilka gen har du påverkat. Så när det gäller så genom att veta det, då vet du vilken behandling är lämpligaste för dig, till exempel. När vi pratar om lever och gontalamauros, det finns mellan 25 till 30 olika gener som orsakar den här sjukdomen. Okay? Och varför är det viktigt? Jo, för det är som sagt, det är behandling är anpassad till fel på genet som du har, eller hur?
Just här på Mölndals sjukhus genomfördes de första behandlingarna med genterapi för patienter med LCA, en så kallad Luxturna-behandling. Enkelt uttryckt, man sprutar in friska gener i ögat. Men det är långt ifrån enkelt. Noria berättar att medicinen tillverkas i Tyskland. De friska generna kapslas in i en vätska. Under hela transporten till Sverige måste medicinen förvaras i en temperatur av minus 30 grader och det får gå max 24 timmar från att medicinen lämnar labbet till att den når patienten.
Och det här medicin, det är bara en behandling och det sprutas i under näthinna. Eller hur? Under gula fläcken. Och om man sätter en lapp och sen patienten går upp. Det är klart man får droppar och behandling innan, eller hur? För att det här kan orsaka en del inflammationen. Om man går till avdelning och då, ja, sen dagen efter titta på. Och du kanske funderar, vad händer? Vad sa patienten efteråt? Vad man noterar är att de som har fått det här RP65-behandling, Luxturna-behandling, synen i sig har inte blivit bättre. Kanske marginellt bättre, men det som har blivit mycket bättre är mörkerseende.
Noria berättar att en behandling går igenom tre faser av forskning innan den kan bli godkänd.
Det finns andra terapier, som till exempel antisensterapi, vilken korrigerar hur genen läses, eller hur? Så behandling säger till cellen, hoppa över fället och läs vidare rätt. Och det är till exempel inriktat till en gen som heter CEP290, som heter porfasen, som är på fas 2, som det inte godkänd än. Sen det finns en tredje typ av behandling som kallas genredigering eller CRISP, som många har hört talas om, som kallas sax, eller hur? Så reparerar själva DNA. Så det fungerar som molekylär sax, eller hur? Så exempel, det blir en Edit 101. Okay? Sen det finns också stamcellsbehandling.
Tillbaka till Vanessa Degerland. Jag är nyfiken på hur mycket hennes synnedsättning påverkar hennes vardag.
Den är ju en stor del av ens vardag liksom. Framförallt när jag var i yngre tonåren så var det ju jättejobbigt att jag inte såg och sådär. Eller jag tyckte det var väldigt svårt att hantera det liksom. Och allt som kommer med en synnedsättning, att jag inte kan göra saker som alla andra och sådär. Det var väldigt påfrestande. Men jag tycker jag ändå kommit till en punkt där jag accepterar synnedsättningen ganska, ganska bra och sådär, och försöker att göra det bästa av situationen ändå. Jag har alltid varit en väldigt självständig person som vill utvecklas. Ofta mer än vad jag kanske klarar av ibland. Jag vill göra väldigt mycket som jag kanske inte alltid orkar med egentligen. Liksom. Men jag tycker ändå jag har kunnat acceptera den. Och jag försöker att tänka positivt. Låter så klyschigt, men liksom att ha ett bra förhållningssätt till den. Men jag skulle inte säga att den har påverkat mina val jättemycket i livet. Liksom. Jag har försökt att gå min egen väg. Jag minns att när jag skulle börja spela cello när jag var 11 år så tänkte jag, nej, men hur ska jag börja spela cello? Jag har aldrig hört om en synskadad som gör det. Liksom. Jag tyckte det var lite coolt nästan. Att, nej, men nu gör jag något annat som ingen annan har gjort här. Men det är klart att det inte alltid är lätt att göra någonting som man kanske inte har sett andra göra.
Men de här jobbiga känslorna, vad var det som drog igång dem? Liksom? Kommer du ihåg det?
Alltså det var nog högstadiet. Det var en helt annan... Jag började på en ny skola då, när jag började högstadiet. Och den skolan var inte så bra. Och den klassen var inte så bra. De var väldigt hårt grupperad. Och alla kände varandra sedan innan i princip. Vilket inte var så kul. Och då började jag ju tänka mer och mer på min synnedsättning och liksom att men är det därför ingen vill vara med mig och sådär. För innan hade jag ändå haft vänner. Liksom. Hela mellanstadiet var jag jättenära med ett gäng. Liksom. Och även under lågstadiet så hade jag vänner. Så jag hade inte tänkt så mycket på det. Men då började jag ju fundera. Liksom. Och man märkte ju när folk gick på rasterna till Hemköp och skulle köpa godis och kakor och sånt på raster efter lunch så... kunde inte jag göra det på samma sätt för att jag inte hittade dit och ingen ville följa med mig. Och då fick jag också börja tänka, men jag kan inte göra allt som alla andra. Och, ja, jag var väldigt rädd för att sticka ut helt enkelt.
Men hur kändes det när de gick iväg och du inte kunde hänga med på ett självklart sätt?
Men det kändes jättejobbigt. Jag kände mig utanför. Det kändes som att... det känns som det var någon slags gemenskap jag inte riktigt hörde till. Alltså, det var som att alla kände till alla koder men inte riktigt jag, eller hur man ska säga. Bara för att jag inte såg.
Som en liten identitetskris liksom.
Ja men verkligen, det var det verkligen. Det tog väldigt lång tid att komma ur det. Jag vet fortfarande inte riktigt om jag är liksom 100% klar. Jag vet inte om man någonsin blir det. Men ja, nej, det var väldigt tufft. Det var tuffa år.
Vad var det som hjälpte dig att liksom ta dig vidare från det?
Det är en väldigt bra fråga. Nej men alltså... I åttan så fick jag en lite närmare relation med några i min klass. Och det hjälpte ju på sitt sätt. De accepterade ju mig och sådär. Sen under nian så började jag må bättre och bättre rent psykiskt. Eller liksom det liksom gick uppåt helt enkelt. Under vårterminen i nian framförallt. Och det gjorde nog också sitt. Och... Att få byta miljö till gymnasiet tror jag också gjorde mycket. Sen tror jag också att det var mycket så acceptans. Alltså så här, till slut så var det lite så här, ja, jag är nästan blind. Det är så det är, jag kan inte göra något åt det. Det var väl att till slut mognade bara någonting i huvudet liksom, i kombination med att saker runt omkring hände.
Genterapi funkar inte på just Vanessas genetiska mutation. Men jag frågar ändå om hon hade tackat ja till behandling om möjligheten hade funnits.
Jag tror nog att jag skulle ta den faktiskt. Det var ju, på tal om min ögonsjukdom så var det ju ett... Jag pratade om det med min ögonläkare för en massa år sedan. Då berättade hon för mig att det finns en behandling som jag förstod det så sprutar man in den liksom i ögat på något sätt. Jag vet inte exakt hur... Men det finns en behandling, men den funkar endast på en av de här olika genmutationerna som finns. Och då sa hon, jag ska kolla om det skulle funka för dig. Den kunde då göra att man såg lite mer. Till exempel jag som ser ljus och mörker hade kanske sett lite mer skuggor och sådär. Så att det blir ingen jätteskillnad. Och så kollade hon upp det och så visade det sig att det inte var min mutation. Men som jag har förstått så finns det väldigt, väldigt många. Så att det var inget hopp man hade direkt om att det skulle... jag gick inte runt och hoppades på att det här kommer hjälpa mig, för att jag hörde ju på läkaren att hon var sådär, men chansen är väldigt liten. Om det skulle komma någonting så skulle jag nog, alltså det beror ju helt på vad det är för någonting, men jag skulle ju absolut överväga det i alla fall. Jag vet synskadade som skulle sagt såhär, nej, det här är inget för mig, men jag tycker inte det är så svart eller vitt liksom. Det lutar mest åt att jag skulle tagit emot behandlingen.
Jag frågar Nuria hur föräldrar till små barn brukar reagera när de får veta att barnet har LCA.
Det är klart det finns en krisreaktion när de blir ledsna. Vi brukar att kontakta kurator för att ifall föräldrarna bryter ihop, vilket oftast gör, de kan kontakta kurator direkt.
Just det, så det finns stöd?
Det finns stöd och då, ja precis.
Vad tror du är liksom den största faktorn att man blir ledsen och att man hamnar i kris? Är man orolig för hur det ska gå för ens lilla barn? Eller vad tror du, vad är det för tankegångar som far omkring?
Jag tror att det den största monster som alltså folket, jag tror liksom inom ögonen, folket, om du har någon problem, allmänt folket tycker att ah, jag går till optiker och fixar mig glasögon, that's it, och jag blir bra. Om inte det, jag blir blind. Och blind, det är klart, det är ett stort begrepp, eller hur? Så en sak är att barnen har, och en annan sak är att föräldrar tror att barnen har. Barnen utan syn vet inte vad det betyder att se bra. Så det är klart att det liksom, vi träffar många föräldrar som blir ledsna och det hela. Men barnen blir superglada. Och inga bekymmer. Hallå, så är dåligt och så är jag hoppa hit och det är liksom inga problem, eller hur? Det vi säger många gånger att föräldrarna framför allt, liksom, vi säger att det är klart när vi är ledsna, det är klart de får sin kuratorkontakt. Men ni får liksom låta barnen växa som ett barn.
Det här är någonting som Vanessas mamma håller med om.
Sofie Degeland heter jag, är mamma då till Vanessa och hennes lilla syster Ebba. Vanessa var ju vårt första barn, så att i början så tror jag inte att vi tänkte så mycket, varken jag eller hennes pappa. Men efter ett tag så märkte vi att hennes ögon var väldigt hit och dit och upp och ner och inåt och utåt. Och då sa alla så här, nej men så kan det vara liksom, det kommer att ordna sig. Men så började man ändå fundera lite grann. Och gjorde olika tester med lampor och grejer som man förde framför och se om hon skulle liksom följa med blicken och så. Men till slut så förstod vi att men det här är ändå någonting annat. Liksom. Och så. Och det är klart att man blir orolig. Speciellt som första gångs förälder så är man ju orolig över allting. Om hon äter och sover och blöjer och så. Så det här var ju en extra oro. Och ganska tuff tid innan vi fick svar på vad det var och hur livet skulle kunna se ut. Liksom.
Men hur lång tid gick det mellan att ni liksom började märka att det var någonting och tills ni liksom fick veta att det är det här?
Ja, men man har ju då obligatoriskt vid 2 månader, när bebisen är 2 månader, ett läkarbesök. Och innan dess hade vi ändå börjat prata med varandra, vi föräldrar. Så här, men vi behöver nog liksom ställa en del frågor när vi kommer till den här läkaren. Och sen, alltså allting går ihop, men det var ju, hon är ju född i maj, så det här var väl då i juni, juli någon gång. Och sen tror jag att vi fick besked under hösten där.
Okej, så det var några månader egentligen. Men hur kändes det när ni fick veta det här då, att okej, men hon har faktiskt en synnedsättning?
Nej, men i början var det ju jättetufft utifrån att man inte visste någonting alls. Jag tänkte att hon kommer bara kommer inte kunna göra någonting, kommer inte kunna lära sig läsa, skriva, cykla, dansa, resa. Alltså man såg bara de här begränsningarna liksom. Så. Samtidigt så var ju Vanessa en otroligt glad bebis och aktiv och nyfiken och tog sig fram. Så att hon har ju alltid varit hon på ett sätt, och hennes synskada eller blindhet har ju liksom så småningom kommit i bakgrunden. Det har varit jätteviktigt för oss att hon är en person främst. Liksom.
Ja, precis. Vad var det som liksom fick dig att liksom börja förstå att nej, men det här kommer nog funka ganska bra, trots allt?
Ja, men det var ju när Vanessas personlighet började liksom utvecklas mer och mer. Hon är otroligt envis på gott och ont. Hon har ett fantastiskt driv och en social och nyfiken, som jag sa. Så att det var väl mer det som gjorde att, och att vi som föräldrar också ganska tidigt ändå hade en diskussion om att vi kommer inte tillåta att det här blir en begränsning, utan vill hon liksom hoppa bungee jump så är det klart att hon ska få göra det liksom.
Härlig inställning.
Ja, och vi föräldrar tycker ganska olika om saker, men just den där är vi väldigt lika och har försökt att göra det på bästa möjliga sätt. Liksom.
Och Vanessa är tacksam att hennes föräldrar inte har överbeskyddat henne.
Jag sa det att jag blir så rörd när mamma sitter och berättar här. För att det har gjort sån stor skillnad för mig att de har varit så... Ja, men bara kört på, alltså bara så öppna liksom. Jag känner väldigt många vars föräldrar har varit väldigt överbeskyddande. Och det... Ja, alltså jag tror inte på det konceptet riktigt. Som mamma sa liksom att... Många föräldrar är så här, akta, det kommer kanter här, det kommer bord, det kommer liksom... Men jag minns när jag var liten och typ kom utspringande från mitt rum. Vi hade en byrå då på den tiden som var precis i höjd med min panna. Och mamma bara, nu kommer byrån. Och jag liksom sprang full fart ändå och bara... Och så fick jag liksom göra illa mig. Och det var inget mer med det. Alltså det är klart att det inte är bra att skada sig. Men jag tror du fattar vad jag menar. Mm,
absolut.
Ja, men alltså det är viktigt att få ramla och att få göra liksom samma... Men lära sig på samma sätt som alla andra barn. Så att jag är jätteglad för det. För annars, jag tror det hade varit en helt annan människa med helt andra liksom, värderingar nästan. Alltså om jag hade blivit uppfostrad på ett annat sätt.
Vad är det som har gjort att ni liksom inte har blivit överbeskyddande då, tror du?
Nej, men jag tänker att det är klart att det är den första reaktionen att man vill skydda sitt barn. Men jag tänker att vi alltid har haft ett perspektiv framåt. Liksom, hur blir det på längre sikt? Och att vi på något sätt vill skapa en trygghet i Vanessa. Att istället för att säga akta, då hör ju hon i min röst och i min ton och i min stress. Liksom. Då blir hon också stressad. Men säger jag mer så här, nu kommer det ett bord. Nu ligger det sopor här på golvet. Då får du kliva liksom över dem. Eller ja, hela tiden förklara och vara med istället. Så att jag vet inte. Det kom ganska naturligt som sagt. Och man ser ju också att det funkar, att hon mår bra av det.
Ja, men precis. Och Vanessa nämnde ju här innan att du jobbar med en punktskriftsförening. Vill du berätta lite mer om det?
Ja, precis. Nu ska jag direkt erkänna att just nu är vi inte jätteaktiva. För att det har varit en del andra saker som har fått ta plats. Men det var väl för 6 år sedan nu som jag och två andra mammor kände att vi ville göra någonting mer. Så då startade vi den här föreningen Punktfamiljer. Det är alltså då familjer med barn som läser punktskrift. För att vi har hela tiden märkt att det är en ganska stor skillnad om man är punktskriftsläsare eller om man mer har en annan synskada som gör att man kan använda förstoring och sådär.
Mm.
Så vi gör det här helt ideellt. Haft 1000 olika galna idéer, högt och lågt. Men det vi främst har gjort är att skapa liksom en typ av forum för att föräldrar ska kunna träffas och diskutera. Alltså, vi bor ju i Stockholm så att vi har ju ganska bra möjligheter att träffa andra familjer. Men ute i landet så kan det ju vara väldigt, väldigt långt till andra familjer som går igenom liknande situationer.
Sist här hörde vi Sofie Degerland. Och ja, för er som är tekniskt intresserade så kan man väl säga att det här med genterapi... Det är lite som att gå in och ändra i programmeringskoden. Jag som har gjort dagens avsnitt heter Isabelle Ulfsdotter.